Då har jag det stora nöjet att hälsa er välkomna till Historiepoddens vårtermin, läsåret 2024. Historiepodden är en allmänbildande och underhållande podcast om historia. Den handlar om stort och litet, om mänskligheten i med- och motgång. Och historia, ja, det är på modet, men vi bär vår rykande inaktualitet med stolthet. För när hela Sverige är upptagen med public service storsatsningar om Sveriges historia, när debatten handlar om saker som hur man ska förhålla sig till typ eventuella kungagravar på Österlen, då frågar jag mig följande. Var är egentligen diskussionen om Paraguays 1800-tals historia? Och det kan låta som ett skämt. Varför prata om ett litet okänt land i Sydamerika? Jo, därför att de minst kända berättelserna ofta är de mest fascinerande. Så idag så ska vi prata om Solano López, den tredje i raden av Paraguays diktatorer. Han såg upp till Napoleon och föreställde sig att det var en bra idé att gå i krig mot de två stormakter, Argentina och Brasilien, som omkretsar Paraguay. Det vi ska prata om idag, det har drag av svart humor, och första gången som jag stötte på trippelallianskriget, så heter det, så var det i form av ett internet-meme. Men man ska ha förbannat mörk humor för att gapflabba åt eländet. Med mig i historiens vindlingar har jag Daniel G.G. Hermansson. Jo då, själv heter jag Robin Olofsson. Eller egentligen gör jag inte ens det längre, men man måste ju få ett artistnamn. Nu åker vi till Sydamerika.
Välkomna till 2024. Ja, här har ni varit ett tag nu, men vi kommer in i det här nu. Ja, vi brukar ju öppna med blodbad och katastrofer så här i början på året. Det har varit familjen Romanovs undergång, Armfelts Karoliners undergång, eller regalskeppet Kronans undergång.
Oj, oj, oj.
Härligt att öppna med lite sydamerikanska tragedier här. Idag är det Paraguay som nästan går under.
Ja.
Och med härligt så menar jag förstås inte att det är där, utan att det är spännande att prata om. Förstås.
Ja, så är det. Det är ju en berättelse som när man har läst den så undrar man lite grann, varför har jag aldrig hört talas om det här tidigare?
Och med tanke på att det här är en smula mindre bekant än mycket annan historia, så är väl läge att säga då att det är trippelallianskriget som pågår mellan 1865 och 1870 som vi ska jobba oss fram till, och den här Solano López.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt. Vi,
ja, det är betalt samarbete med tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad, som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Jag vet inte om ni känner till det här, men Christopher Columbus, han klev alltså i land utanför de amerikanska kontinenterna 1492. Oktober, vill jag säga, ur minne. Daniel skakar på huvudet. Han tycker att det här är att vrida tillbaka klockan orimligt långt.
Jag tycker det här är otroligt. Säg att vi skulle prata om när Sverige förlorar Finland 1809. Ska man börja med Gustav Vasa då, eller? Det är ju jättekonstigt. Men jag, visst, du... Kör!
Ja, människor har ju lite bättre förförståelse för svensk historia än sydamerikansk. För sen följer ju ett 1500-tal i guldets och korsets tecken för Sydamerika. Ibland är missionärerna och konkistadorerna eniga, ibland fördömer de kristna rovgirigheten hos männen med svärd. Och spanska expeditioner kommer till vad som idag är Paraguay på 1520-talet, samtidigt som Gustav Vasa red in i Stockholm, så red spanjorerna in i vad som 1537 skulle bli Asunción. Och i Paraguay, liksom i andra delar av dagens Brasilien och Argentina, bodde Guarani, en urfolksstam då, indianer. Och den spanska närvaron i Sydamerika blev ingen framgångshistoria för Guarani. Enligt en fransk antropolog som har skrivit mycket om det här så minskade deras population från cirka 1,5 miljon 1530 till ungefär 150 000 år 1730. Och spanjorerna, de förslavade Guarani i stor utsträckning och den inre delen av kolonin Rio de la Plata.
Rio de la Plata.
Den gavs namnet Guaria-provinsen. 1609 inledde jesuiterna sin missionsverksamhet i provinsen. Och de skulle tidsnog lyckas med konststycket att egentligen utan plan eller riktning skapa förutsättningarna för en hyfsat homogen nationalstat. För befolkningen kom nämligen med tiden att domineras av mestiser, människor med såväl guaransk som spansk härkomst. Och bägge de här språken, spanska och guarani, existerade parallellt. Den fascinerande era av Paraguays historia som inte dagens avsnitt handlar om, det är de spänningar som fanns på grund av att brasilianska äventyrare, slavdrivare och urfolksjägare, banderantes, ständigt attackerade jesuiternas byar. Jesuiterna och banderantes då, det är två poler av den europeiska relationen till urfolket. Ska de kristnas eller ska de förslavas? I Guaria-provinsen så dominerade den frågan också den politiska utvecklingen. För jesuiterna, de hade ju inget intresse av att låta människor leva i sina traditionella, nomadiska, halvnomadiska ekonomier. Utan man föste ihop människor till stora samlingar där man skulle kunna utbilda dem och sätta dem i arbete. Och där bryter ju en massa sjukdomar ut såklart. Och det där tyckte de här brasilianska slavdrivarna var alldeles utmärkt eftersom det då fanns väldigt många människor på en och samma plats att ta till fånga. Så man välde in då från väst och samlade ihop de här människor som man tog tillbaka för att sätta i slavarbete. Så med tiden så började jesuiterna skapa beväpnade styrkor som skulle vakta över missionsplatserna. Och under ett drygt decennium från 1720-talet så pågick ett omfattande uppror här i provinsen. Delvis mot jesuiternas verksamhet. Några decennier senare så valde den spanska kungen Karl den tredje att förbjuda jesuiternas närvaro i Sydamerika helt och hållet och bara plopp så är de borta. Från europeiskt håll i sin tur hoppades man kunna knyta de sydamerikanska kolonierna närmare, men i själva verket så är det det motsatta som håller på att ske. För när Napoleon Bonaparte, mer om honom vad det lider, vandrar in i Spanien 1810 så utropade Rio de la Plata, alltså Argentina, en självständig regering. Och vägen fram till självständigheten är stökigare än så, men det där skakar hela det europeiska bygget i Sydamerika. För året efter, 1811, så utropade Paraguay självständighet. Med en flagga som påminner jättemycket om den franska tricoloren.
Ja, det är alltså 1811 som den här Guayaquil-provinsen byter sig loss. Och så blir man ett självständigt land. Det första självständiga landet i Sydamerika från den här tiden. Och sen kom ju Argentina och de andra senare då.
Ja, så är det. Rio de la Plata utropade självständighet året innan. Men det tar ju några år. Är det 1816 som man blir ett självständigt land? Rio de la
Plata. Så därför har ju Paraguay det här att stoltsera med då, att de är först ut. Och
just det.
Frihetshjälten, den stora, det är Fulgencio Yegros.
Mm-hmm.
Och Yegros, han har ju då titeln konsul för att man är ju dels inspirerad av franska revolutionen och så är man ju också inspirerad som vanligt av Rom då.
Just det.
När det kommer till såna här grejer att man ska bygga nya stater. Men några år senare så har ju landet då fått sin första diktator.
Mm.
Och det är inte då Yegros utan det är José Gaspar Rodríguez de Francia. De Francia kan vi säga, snarare för att göra det enkelt.
Mm.
Han är då medkonsul till Yegros. Men 1814 så kommer han störta den här stora omhuldade, omtyckte hjälten. Och så gör han sig själv till diktator. Yegros var ju inte, han kanske inte var lika slipad rent politiskt som den här de Francia var.
Nej.
Några år senare så kommer han försöka göra uppror då för att få med igen och spela någon slags roll. Och det skulle han inte ha gjort för det kostade honom livet då, då är vi framme vid 1820 ungefär.
Vill man göra det ännu enklare så kan man använda de Francias smeknamn också för han var ju De Francia eller El Supremo.
Ja, det är man ju inte från början utan det är ju en titel han kommer att förvärva, man ska säga, när han har fått fullständig kontroll. Det är ju en ganska självförhärligande titel då.
Tycker du det?
Det är inte så att man ger den direkt till första bästa politiska ledare utan där har man ju, det finns ett visst förtryck i bakgrunden där.
Jo då.
Han kommer ju styra Paraguay från 1814 till sin död 1840.
Mm.
Och det här är de Francia eller El Supremo. Det är en väldigt fängslande och motsägelsefull karaktär.
Jo vars.
Man tänker sig inte att en intellektuell doktor i teologi och juridik ska bli en hård diktator som stänger ner all opposition inklusive alla högre utbildningar och tidningar. Och isolera landet nästan fullständigt från omvärlden.
Ja, nej, han är ju en av de här ledarna som har kallats det här härligt motsägelsefulla upplyst despot.
Mm.
Och han har beskrivits som ett slags mellanting mellan landsfader och sektledare. Ett stort fan av franska revolutionen och upplysningen. Däremot inte de delar av upplysningen som handlade om folklig representation. Utan...
Nej, den... delen missade han, eller tyckte inte var något att ha när.
Utan istället de här delarna som handlade om utopiska samhällen och starka ledare.
Det är Anders Fager i tidskriften Militärhistoria som använder blandningen sektledare och landsfader. Och det är väldigt träffande tycker jag. Han har ju då förebilder som Rousseau, Robespierre och Napoleon. Och det är lite spretigt och samtidigt inte. Man ser varför det gick som det gick också.
Han har ju inte tagit till sig allt som Rousseau skriver.
Nej, precis. Inte allt. Utan här har vi plockat lite russin kakan. Han vill ju skapa en utopisk drömstat för sig själv.
Mm.
Och på något plan är han ju då hyperliberal. Särskilt när det gäller sexualitet. Prostitution och sex utanför äktenskapet är helt tillåtet. Och han har ju också stort personligt engagemang och intresse i det här,
ja,
när det gäller att föraka sig ute i bygderna. Och tydligen då har han också fört noggranna anteckningar över det hela. Hade spioner ute i landet överallt.
Alltså, ja, så är det ju. Och den här hemliga polisen som han bygger upp är ju någonting som hans efterträdare också tacksamt kommer ta emot. Han lutar sig ju stenhårt mot den här idén om mestisen som landets identitet. Och förbjöd ju till exempel spanskättade från att gifta sig med andra spanskättade.
Ja, det var han inte så liberal, nej.
Nej, så tycker jag inte.
Han skulle tillåta att folk fick vara vem, helt vem de ville.
Och överlag så tycker jag att många av hans idéer om ras känns annars mer hemmahörande i seklets slut än i seklets början av 1800-talet. Alltså att han, som du säger, nästan på egen hand ska avla fram en stark mestispopulation som ska utgöra kärnan i Paraguay.
Det kanske knappt behöver sägas, men han görs ju då förstås också djupt osams med katolska kyrkan.
Va?
Genom att dra på trissor. Genom att beslagta också då kyrkans egendomar och ett stänk av stalinism i att införa kollektivjordbruk också.
Mm.
Nu fanns det ju mer en stänk av stalinism kanske i det här när det gäller annat också. Men där andas det ju en hel del sånt.
Just det. Och han var ju väldigt isolationistisk också. För att förhindra en europeisering av landet så klippte han nästan alla band utåt. Det var ett fåtal handelsmän som fick åka upp längs med floderna för att handla i landet. Och de bevakades hela tiden av det här omfattande nätet av spioner som du beskrev, Daniel. I sin bok Latinamerikas historia skriver John Charles Chastain: Francias isolationsstrategi framstår som paranoid, men på det stora hela kröntes hans ansträngningar med framgång. Paraguay blev självständigt, självförsörjande och förhållandevis välmående utan någon som helst inblandning av Europa. Det är en väldigt märklig stat han har byggt.
Ja, det kan man ju konstatera.
Och landet, den hade en enda stark ekonomisk gren. Och det var att den hade omfattande teodlingar, där man odlade mate. Alla som någonsin har sett en dokumentär om ett modernt europeiskt fotbollslag har sett alla de latinamerikanska spelarna gå omkring med en slags termos med ett sugrör i. Det är mate, te. Jag har till exempel en bild framför mig där Diego Maradona går och sippar på lite mate. Ja, i Argentina och i länderna runt omkring så är det är nationaldrycken. Maradona, Messi och mate. Det är de tre M:en i Argentina. Både Guarani och Tupi-folken i regionen hade druckit te traditionellt och som jag var inne på, även i stora delar av Argentina, Rio de la Plata, så fanns det ett stort intresse för det här. Och man odlade i Paraguay och kunde sälja det. Det var viktigt. Du bygger kanske inget världsimperium på mate, men eftersom du har den här starka hemmamarknaden samt ett stort intresse från dina stora grannar så är det ändå inte fy skam. Det är inte en helt dum industri att ha.
Ja, vad ska det här leda nu egentligen? Är du inne på att uppmana någon att köpa aktier i något matföretag eller vad är frågan om?
2024, Daniel. Det året då Historiepodden lanserar sin egen matekollektion. Och du kan gå in och köpa din egen termos på historiepodden.com.
Det här är inte sant. Det här är inte någonting som vi har pratat igenom. Det kommer inte. Nej, det tror jag inte. Däremot tror jag att vi går vidare ifrån den här tedrycken. Carlos López är den som tar över ledningen för landet under titeln konsul då också, tillsammans med en annan person fram till 1844 när de Francia har plockat ner sin skylt.
Ja.
Och då blir ju vartefter, alltså från 1844 så blir ju López ensam härskare med den nya titeln i landet, president.
Det här tvåkonsulsystemet från Rom som till exempel fanns en kort tid efter Brumärkuppen i Frankrike. Det har varit svårt att få det att hålla långsiktigt. i hyfsat modern tid.
Ja, romarna var ju bättre på det här. Och om man ska våga sig på en förutsägelse, så tror jag väl att även Miljöpartiets tvåkonsulsystem kommer att krackelera här inom några år.
Spännande.
Jag har inte en aning, men det känns ju inte som att det är jätteframgångsrikt då.
Det beror väl på vad man vill uppnå. Det, liksom, det infördes ju för att markera att det här är ett annat typ av parti, och det gör det ju fortfarande. Det visar det ju fortfarande.
Ja, det gör det ju i och för sig. Ja, men jag bara tänkte att man kunde dra en jämförelse där med att det inte funkar i franska eller sydamerikanska stater heller.
Nej, det har ju fortfarande inte hänt i Miljöpartiet att det ena språkröret via en kupp gör sig av med det andra språkröret, men...
Inte än. Men från 1844 så har vi bara en president igen då, och då är det den här López. Hans diktatoriska makt förlängdes 2 gånger under den här karriären, som varade i 18 år fram till 1862. Mm. Och Carlos López försökte då också att modernisera Paraguay och lyckades ganska bra med det. Bröt bland annat den här totala isoleringen som de Francia hade infört tidigare. Nu upprättas det handelskontakter med Europa och USA och så vidare. Framförallt satsar han ju på att bygga upp landets armé och försvarsindustrin.
För militären, den skulle säkert behövas en vacker dag. Mellan Paraguay och Uruguay gick nämligen en liten tunga av Argentina, Corrientes-provinsen. Och den borde inte finnas där, menade López. Överlag tänkte López den äldre att hans Paraguay kunde, tillsammans med just Uruguay, bli en slags tredje kraft i den här regionen som annars dominerades av två drakar, Argentina och Brasilien. Och skulle man ha någon seriös möjlighet att bli en sån tredje makt i regionen, då skulle man ju behöva en stark militär.
Men det ska sägas också att han satsade på att bygga upp hundratals skolor i Paraguay och införa obligatorisk skolgång och så. Sen har vi sonen Solano López, som tidigt får ansvar för diverse viktiga saker för att han ska komma in i ruljansen och lära sig hur saker och ting funkar, helt enkelt.
Just det, en latinamerikansk 1800-tals nepo baby.
Ja, det kan man säga, ja. Man kan också hävda att han på något plan påminner om Uday Hussein, kanske.
Ja.
Iraks moderna diktator Saddam Husseins son. Solano växte ju också upp med en pappa som hade diktatorisk makt och var härskare. Och det där formas man ju av. Bara att ha en massa smickrande lismar omkring sig gör väl sitt. Och samtidigt så var nog Solano mer intelligent och redo att jobba för sina mål, tror jag. Men han var ju lika samvetslös och hänsynslös som Uday var. Och pappa Carlos López hade ju drömmar om territorier runt omkring Paraguay. Och han var ju misstänksam mot grannarna, Argentina och Brasilien. Som du var inne på, han ville ju skapa en tredje kraft här. Men hos sonen Solano, som kongressen utser till efterträdare 1862, så är det ju inte bara drömmar och misstankar. Utan de här drömmarna blir ju till verkliga erövringsförsök vartefter, och misstankarna blir till fullfjädrad paranoia.
Alltså, jag tänker att man kan konstatera att man ska inte utse 18-åringar till generalmajorer.
Nej.
Det är en väldigt ung generalmajor. Vid 28 års ålder så var han krigsminister. Precis samma ålder som Napoleon hade haft när han plattade till österrikarna i Italien. Det poängterar också Anders Fager i den där artikeln i Militär historia. Och det är ju relevant, tänker jag, eftersom Solano López älskade Napoleon. Och under sin uppväxt så reste han ju gärna i Europa och försökte komma åt de här små atomerna och molekylerna från Napoleon Bonapartes sista andetag som fortfarande svävade runt i kosmos. Och det närmsta han kom, det var ju via sin stora kärlek, Eliza Lynch. En irländsk kvinna som hade flytt från Smaragdön för att ta sig till Paris under hungeråren. Och på omvägar hamnade hon som kurtisan i kretsen kring Mathilde Bonaparte, alltså Napoleons brorsdotter och kusin till Napoleon den tredje. om jag räknar rätt i släktleden, det vill säga, men jag tror det.
Så hon var alltså bekant med Napoleons brorsdotter.
Bingo!
Henne måste vi ha.
Ja, så, de verkar ju haft bra kemi också, Solano Lopez och Eliza Lynch.
Ja, absolut, men tror du inte att det hjälpte till lite grann?
Ja, gud ja. Så är det ju.
Ja, nej, det var bara det jag tänkte konstatera, att det var så det hängde ihop med Napoleon.
Jag tror han tänker att han har fått riktig jackpot här.
Ja, det var ju inte Napoleons brorsdotter han fick tag på, utan det var en bekant. Det är bara det här som jag tycker är lite roligt.
Madame Lynch kallades hon i Paraguay, för hon följde Solano Lopez tillbaka och blev hans ständiga följeslagare, mor till hans 6 barn, dock aldrig hans hustru. Vilket jag inte riktigt vet vad det beror på, om det har med katolska kyrkan eller inte. Samtidigt var ju inte Paraguays diktatorer så otroligt bekymrade om vad kyrkan tyckte, men de gifte sig inte i alla fall. Så här ser vi honom nu framför oss, arvtagaren till Paraguays tron, trots att det inte är någon monarki, men ändå. En krigsminister som kan mobilisera 30 000 soldater i ett land där det bor 500 000 människor. Sätta vapen i hand på dem och beordra dem att ge sig ut i vildmarken för att öva. Han har mörkt hår, stor snedbena med tjockt, lite vågigt hår. Klär sig i frack eller paraduniform. Men han har också en kommande rondör som gör att han inte riktigt ryms i tidens stärkta kragar, utan han tvingar ner kroppen i de här uniformerna.
Här har han ju lite att bås på också.
Det är lika delar genetik och gott levande, tänker jag. Alltså det låter såklart lite elakt, men när jag ser fotografier på honom så tycker jag lite grann han har något av hamsterns utseende över sig.
Förutom det här med paranoian så kommer ju också storhetsvansinnet att vara en egenskap som man kan lägga i den här lilla godisgården av tveksamma egenskaper hos ledare.
Mm.
Det kan ju vara illa för ett land eller landets omvärld när det drabbar en ledare för ett stort land som Tyskland. Men när det drabbar någon som styr ett mindre land som Paraguay eller Kambodja med ganska mäktiga grannar, då är det mest illa faktiskt kanske för landets egna befolkning. Och så är det ju då i det här fallet. Som du sa, 30 000 man har de i den stående armén. Det är oproportionerligt stort med tanke på befolkningsnivån då. Och det är större än både Brasilien och Argentinas stående arméer, ska vi komma ihåg, som har mycket större befolkningar. Det är ungefär som Nordkoreas armé är väldigt stor i förhållande till landets befolkningsnivå också. Och dessutom är det här inte bara att de är många, utan de är också vältränade och välförsedda med vapen och så. Och det här är ju för att pappa Carlos Lopez har satsat på det här innan.
Just det.
Så det finns ett Karl den 11 och Karl den 12 syndrom, om man ska säga, en faktor här. Eller Alexander och Filip den andre faktor.
Just det.
Och nu är det då sonens tur att använda denna armé.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, Solano tänkte sig alltså att Paraguay hade samma betydelse som grannarna runt omkring vad gäller prestige. Och han föreställde sig även att andra statschefer höll på att sitta och i maskopi och slukt manövrera mot honom och Paraguay, att alla andra satt och tänkte hela tiden på hur de skulle krossa Paraguay just.
Mm.
Andreas Danielsson skriver i DN 2015: i Rio de Janeiro och Buenos Aires tog man dock ingen större notis om Solano López. Än mindre trodde man sig vara involverad i ett raffinerat geopolitiskt spel mot honom. Men han hade förberett sig för Armageddon. Långt före kriget hade han låtit mobilisera 20% av befolkningen. Och då kanske det är läge här då ändå att påminna om Paraguays geografiska läge.
Ja.
Mitt emellan de här två bjässarna Argentina och Brasilien.
Mm.
Dessutom ingen kust utan inklämt i inlandet. Som Arvidsjaur ungefär. Och i händelse av krig så är det svårt att få någon försörjning av både mat och vapen om det behövs.
Ja, för vi kan ju också göra en liten påminnelse om vart vi befinner oss här på 1860-talet. Vi kan inte flyga in en massa viktigt materiell, eller hur? Bröderna Wright är inte ens födda än. Inga flygplan trafikerar luften. Det finns inget omfattande vägnät heller, utan vad vi har, det är floder. Och vad Paraguay har, det är Paranafloden. Den utgör idag stora delar av deras gräns. Den börjar långt upp i Brasilien och rinner genom Paraguay ner i Argentina. Man passerar massa orter man känner igen från argentinsk fotboll, som Rosario, där både Che Guevara och Lionel Messi växte upp. Marcelo Bielsa också, fotbollsideologen, kommer från Rosario. Poängen är att den här floden var själva, vad heter det, pulsådern för Paraguays ekonomi. Den de var helt beroende av. Och det är ju ett problem att den leder genom en granne om man har tänkt kriga med den grannen.
Ja, det är ju ett problem då förstås. Och han vill ju vara viktig. Han vill ju föra aggressiv utrikespolitik. Och kanske har han tänkt redan tidigt att han vill kriga med den här grannen.
Mm.
Men det är lite omständigheter som gör att det blir på det här sättet också. Och han ansåg ju att grannlandet Uruguay då är en viktig bricka i det här sydamerikanska geopolitiska spelet som han har riggat helt i sitt eget huvud. Och därför så ingår López då en allians med det styrande partiet i Uruguay. Och sen kom det sig så att det blev inbördeskrig i Uruguay 1864.
Mm.
Och det var ju inte bra, för nu är ju då hans allierade hotade här av rebeller som råkar stödjas av Brasilien. Och det gjorde faktiskt Argentina också, även om det var i tysthet. Och det här känner ju inte han till, att det finns ett samförstånd mellan Brasilien och Argentina för en gångs skull här. Så han ställer ett ultimatum till Brasilien. Om inte stödet till rebellerna i Uruguay upphör så kommer det bli krig mellan Paraguay och Brasilien.
Mm.
Och Brasilien ignorerar det här ultimatumet.
Det gör de.
Varpå López invaderar grannlandet Brasiliens provins Mato Grosso. Jaha, nu är det krig. Invasionen går bra i början. Brasilien har en mindre armé och hinner inte mobilisera riktigt och så. Så att det kommer sluta med att Paraguays effektiva armé erövrar ett område större än hela Paraguay inledningsvis.
Exakt. Våren 1865 står hans trupper i Cuiabá i västra Brasilien. Då är man 150 mil från huvudstaden Asunción. Men på andra sidan Paraguay så oroade sig Solano López alltjämt för Uruguay. För han vill ju få in sina soldater i själva Uruguay också för att ge sina kompisar där en chans att stå emot de Brasilienstödda rebellerna. Och då har vi ju den där irriterande tungan av Argentina som innebär att han behövde inhämta Argentins godkännande för att gå in i Uruguay.
Corrientes-provinsen.
Just det. Inga problem, tänkte Solano López. Argentinarna kommer bli superlyckliga när de får höra att jag vill göra det jävligt för Brasilien. Och som du sa, vad han inte visste då var ju att Argentina i själva verket också stod bakom rebellerna. Som Fager skriver, hur än stormakterna bråkade sinsemellan var de alltid överens när det gällde att hålla efter uppstickare, något som López aldrig insåg.
Presidenten i Argentina, Mitterrand, han vägrar ju gå med på det här. Och Ja, det slutar med att då får man ju invadera Argentina också i mars 1865 från Paraguays håll.
Just det.
Och nu har López skapat en Carl David av Vichén-situation här. Där han har lyckats hamna i fejd med två giganter som inte tål varann egentligen. Strindberg och von Heidenstam var ju i Vichéns fall. Men här är skillnaden då att Brasilien och Argentina till och med gick samman mot López då.
Just det.
Och så långt gick ju inte Strindberg och von Heidenstam direkt.
Det har ju funnits här en möjlighet för en skicklig general att betrakta kartan och konstatera att jag befinner mig redan i krig med regionens ena stormakt och den andra har förbjudit mig uttryckligen att rycka fram över deras territorier. Om jag gör det finns det en risk att hamna i ett helt fruktansvärt, det svåraste av svåra tvåfrontskrig.
Ja.
Jag rullar tärningen. Jag gör det.
Ja, men han har ju inte tänkt sig att det ska bli krig mot Argentina kanske heller. Utan han tänker ungefär som Hannibal, ursäkta jämförelsen, tänkte år 218 före Kristus. Han hoppades ju att de här argentinska guvernörerna skulle gå över till hans sida, precis som Hannibal hoppades att de italienska folken i Romarriket skulle vända sig mot Rom när han invaderade, för att de hade ju själva blivit erövrade en gång i tiden av romarna. Och i det här fallet så var det ju så att just den här argentinska guvernören som det gällde till exempel hade ju varit nästan i krigsliknande tillstånd med den sittande presidenten innan. Och de hade varit väldigt osams och sådär. Så att det fanns ju skäl att hoppas lite försiktigt på att den här guvernören skulle gå med på Paraguays sida. Men det slog ju slint och var kanske lite fåfängt tänkt ändå.
Det är ett högt spel oavsett vilket. När Paraguays soldater kliver in i Uruguay så är ju dessutom inbördeskriget redan slut där och den Brasiliens stödda sidan har gått vinnande ur drabbningen.
Ja, i Uruguay, ja.
Exakt. Så vad som sker är ju att även Uruguay hoppar på alliansen mot Paraguay som därmed får sitt historiska namn Trippelalliansen. Nu är Argentina, Brasilien och Uruguay som står enade mot Paraguay.
Ibland tänker man att hur kan allt gå emot mig? Hur kan det liksom stjärnorna stå på ett sätt så att all överjävlighet just drabbar mig just nu?
Just det.
Det är väl den här Murphys lag, lagen om alltings överjävlighet.
Just det.
Och nu är ju inte jag i närheten av att vara i samma situation som Solano López. Men det är ju, på något sätt så har ju allting gått fel här.
Ja.
Steg för steg. Och han är ju själv ganska medskyldig till att det har blivit som det har blivit. Men visst är det lite otur att de här rebellerna och vinner och att Uruguay också ansluter sig till de andra två.
Han har ju otur med tajmingen. Det får man ju absolut ge honom. Och det var inte ett helt lätt kompromissande för att få till stånd trippelalliansen heller. Man skulle stå i enad front mot den krigiska grannen, men man beslutade också att Paraguay skulle fortsatt få existera. Men både Argentina och Brasilien hade anspråk på olika gränstrakter, vilket skapade rätt heta känslor i Buenos Aires och Rio de Janeiro. Ska de ta den biten? Det vet jag inte. Oklart hur heta känslorna var i Montevideo, men som sagt, Uruguay var också med på ett hörn där. Det man kunde enas om, det var att Paraguay behövde kapitulera ovillkorligt. Med andra ord, Solano López skulle väck. Det var det grundläggande kravet i hela den här alliansen.
Alltså jag har ju inte direkt någonting att klaga på i tillvaron så. Så att det är ju såna här små saker, hur jag menar, går emot en typ. Vart är saxen just när jag behöver den eller något sånt där?
Just det, och så sen har man skoskav och det är en lykta på bilen som inte fungerar. Och
precis, det är den nivån jag pratar om. Så att
mekaniken är fullbokad.
Ja, ja.
Sen släpper exakt en plomb.
Ja, då börjar vi prata problem i och för sig. Men det är ändå inte riktigt samma sak som att hamna i krig mot Brasilien, Argentina och Uruguay samtidigt.
Nej.
Det vill jag bara förtydliga att det kan vara mycket värre än vad man har det.
Ja, men nu är den rätta skalan satt.
Ja. Paraguays armé fortsätter att försöka gå på offensiv trots att man nu har alla de här motståndarna ett tag till. Och en mindre styrka tog sig ju faktiskt in i Uruguay också på ungefär 3200 man. Men de paraguanska trupperna besegrades då totalt i slaget vid Yatal 17 augusti 1865. Och det här fiaskot får man säga ledde ju till insikten att nu kanske offensivernas tid är slut.
Ja, och då hade man ju redan den 11 juni samma år 1865 i ett slag på Paranafloden fått hela sin flotta sänkt av 9 brasilianska skepp. Vilket innebar att alla möjligheter att kontrollera den här floden som man behövde för att få in ammunition och annat helt avgörande material i Paraguay redan var förlorad i juni det året.
Ja, precis. Och det här var ju den flotta man hade, det var ju det vatten man hade att köra runt med båtar på. Och man förlorade då 3 fartyg på en gång och sen fick de andra retirera och då hade man tappat kontrollen så, till Brasilien över den här floden. Så nu, vad man får göra nu då är ju att retirera på alla fronter till hemlandet och försvara det med näbbar och klor. Och gräva ner sig då runt gränserna och barrikadera sig i fästningar och så vidare. Och det är det man gör. Och så blir det ett utdraget utnötningskrig. Egentligen så man har ju väldigt små möjligheter att vinna som du säger efter den här förlusten på floden. Men man kan ju dö ut på kriget och så kan saker och ting hända. Det vet man aldrig.
Men just det.
Liksom. Så att de krigar bokstavligt talat på där. Men de allierade invaderade Paraguay med 50 000 man. Och i slaget vid Tuyuti, någonting, 24 maj 1866, så har vi det blodigaste slaget i Sydamerika sedan Inkarikets dagar på 1500-talet.
Mm.
Paraguays armé består på den här platsen av 23 000 man som ställs mot alliansens 34 000. Och Paraguay förlorar 13 000 man i stupade och sårade i bara det här slaget och de allierade ungefär 4 000. Och Paraguay lider ju mer och mer brist på vapen och ammunition helt avskuret från omvärlden som de är. Soldaterna börjar ta slut, hästarna börjar ta slut och Lopez gamla fina ståtliga armé med allt tingeltangel som de har på sig ligger ju sönderskjutet längs gränserna. Och nu gäller det att fylla på i leden här i armén. Och det blir med barn där. Hela kompanier kommer bestå av barnsoldater.
Ja, det är mycket här som har gått helt och hållet sönder nu. Och där det enda humana hade varit att ge upp i tid. För den här imponerande armén som man hade innan kriget, de enskilda soldaternas uppoffringar hade ju varit imponerande under krigets gång. Men allt mer så hade officerskåren svikit i de avgörande ögonblicken. Fager skriver att den mest dög till att bära pråliga uniformer och verkställa dödsdomar.
Jo.
Och det är också Solano López och hans officerare som inför det här slaget i maj 1866 som du beskrev det här fruktansvärda blodbadet ger order att man ska lämna sina ganska trygga försvarsställningar där man var omgiven av svårforcerad terräng i alla riktningar och istället ge sig på en motoffensiv i ett läge då man absolut inte hade några möjligheter att lyckas med en motoffensiv. Och även efter det, när det har misslyckats, att man ska fortsätta kriga då och fylla på med gamlingar och barn i leden. Som man inte ens kan erbjuda gevär utan som får ja, på sin höjd ett spjut eller liknande. Är ju, ja, det är så trasigt.
López försöker ju rädda hela situationen genom att erbjuda separat fred till Brasilien. Men det avvisar ju den brasilianske kejsaren Pedro II fullständigt. Det var ju inte läge här att acceptera någon separat fred. Från de allierades håll, trippelalliansens länder har ju lovat varann att vi ska fullfölja det här kriget till Paraguays anfallsglada diktator är störtad och kanske djupt nere i marken någonstans, då är vi färdiga. De beskrev ju hela den här krigssituationen som en frihetskamp mot tyranniet i civilisationens namn.
Just det.
Och på något plan så stämmer ju det.
Och de hade ju också drabbats av svåra motgångar ju. Alltså förutom det här stenhårda motståndet från Paraguays armé, så hade man ju haft omfattande problem med både kolera och smittkoppor. Och det här dödläget som hade uppstått, det var ju ordagrant ett dödläge. Folk hade dött som flugor. Så när trippelalliansen hade upp mot 50 000 stupade och sårade att hantera på hemmafronten, då blev det ju väldigt viktigt att visa upp en ordentlig skalp, att säga att vi krossade det här monstret. Det kostade, men vi gjorde det.
Ja, och att ge det här idealistiska drivkraft, det är också smart ur rekryterings synpunkt kan man
just
säga.
Det.
I de brasilianska arméerna så flockades ju både fria svarta och slavar som hoppades på att få sin frihet genom kriget för att störta den här tyrannen som de kallar honom i Paraguay. Och samtidigt så är ju då Brasilien och Kuba de enda länderna i Nord- och Sydamerika som fortfarande har slavarbetskraft här. Så att det är ju inte så enkelt att man kan säga att här har vi en god sida och en ond sida. Faktiskt.
Nej, verkligen inte.
Brasilien och Argentina har ju också kommersiella mål med sina strider faktiskt. Och strategiska förstås.
Samtidigt som allt gick mot honom så började Solano Lopes beteende bli märkligare och märkligare. Och man kan väl säga att samtliga tre generationer av Paraguays diktatorer hade alla haft drag av förföljelsemani. Men i slutet av trippelallianskriget så tar det ju patologisk form hos vår Solano. Till exempel så identifierar han ju sina bröder och sina svågrar som potentiella politiska hot. Han avrättar dem för att komma undan kupper. Det är väl kanske inte den första diktatorn i världen som har gjort. Men ännu mer i ögonfallande är ju att han fängslar och piskar sin egen mamma och sina systrar också.
Mm.
Med liknande superparanoida motiveringar.
Ja, hans 70-åriga mamma skulle alltså piskas för att hon hade varit ofin nog att föda honom ogift. Och sen, det är ju tusentals människor som avrättas för feghet, och det sker ju då genom spjutkastning som om det vore medeltid, för man måste spara på ammunitionen nämligen.
Vi har ju en svensk forskare, Eberhard Munk af Rosenskjöld, som har fastnat i Paraguay. Där han innan kriget hade verkat som läkare. Och Munk af Rosenskjöld, förutom att bli torterad och avrättad, han blev hudflodd och spetsad på lands enligt Danielsson, så hände följande med honom. När de argentinska trupperna rycker fram och kommer åt Rosenskjölds laboratorium, så förstör de nästan hela hans samling av växter och insekter som han i sann linneansk anda hade plockat ihop där på sin kammare. Däremot tar man anteckningarna med sig tillbaka till Argentina, där de publiceras i boken Contribuciones a la Flora del Paraguay, där en argentinsk apotekare bara tar hans anteckningar och publicerar dem i eget namn. Det är ju riktigt, riktigt fräckt. Stackars Eberhard Munk af Rosenskjöld. Och det absolut märkligaste är att namnet på apotekaren som publicerar de här anteckningarna var Domingo Parodi. Och det är ju någon slags parodi på rättvisa som sker.
Vilken grej att han hette det.
Ja.
Ja, Rosenskjöld hade ju blivit bekant med, eller vän med, en av Lopes bröder. Och det var det som låg honom i fatet, kan man säga. När den där brorsan blev avrättad så följde ju Rosenskjöld med bara av farten.
Mm.
Men han blev väl kanske avrättad på lite mer obehagligt sätt då. Och sakta men säkert så nöts ju den paraguanska armén ner, och i december 1868 så finns det bara spillror kvar, och nu går det inte att fylla på mer med gamlingar och barn ens. Så i januari 1869 så kollapsar ju det här, kan man säga, och huvudstaden Asunción kommer att erövras. Var ska Lopez ta vägen nu? Ja, han blir erbjuden kapitulation, du får ge upp här. Och dessutom, det tycker jag är helt sjukt, man erbjuder honom en exil i Europa. där han ska få sitta och mysa någonstans. Det hade ju varit en orimligt generös utväg egentligen.
Mm.
Men den vill han inte ta. Och istället så flyr han till skogs med några 100 barnsoldater och lever lite gerillaliv där några månader. Försöker uppvigla folket till uppror och så mot den här ockuperande alliansen. Men det är inte så lätt, för folk är ju mer trötta på Lopez än på något annat.
Mm.
Och i mars 1870 så blir han skjuten av en brasiliansk korporal när han försöker fly från brasilianerna genom att simma iväg. Så han blir skjuten i vattnet alltså, under strid.
Just det.
Och efter det här så är landet totalt ödelagt efter den här äventyrspolitiken.
Ja, denna plåga till diktator som drog in sitt land i ett omöjligt krig och som framförallt fortsatte kriga till ingen nytta långt efter att kriget var förlorat. Hans gärning kan man sammanfatta på följande vis. När kriget påbörjades fanns i Paraguay ungefär 450 000 människor. När kriget var slut fanns 150 000 människor kvar. Och någonstans mellan 8-9 av 10 överlevande var kvinnor. Så om vi ser till hur stor del av den manliga befolkningen som Solano López skickar in i köttkvarnen, så är det är faktiskt helt obegripligt.
Det är nästan 80% av den manliga befolkningen då. Man hade en folkräkning 1871 då man kom upp i att det var 28 000 män kvar bara.
Mm.
Och omkring 300 000 människor har ju dött i det här 1800-talskriget.
Just det.
Man får komma ihåg att här finns det inte kulsputor och sånt där. Det är inte bara paraguaner som har dött då, utan det är ju, de allierade har också förluster på omkring 100 000 man. Många har ju förstås dött i sjukdomar här. Och Argentina och Brasilien kommer ju ta vissa delar av landet. Enligt uppgift så ska Argentinas president faktiskt ha erbjudit Brasilien att helt annektera det ockuperade Paraguay. Men Brasilien föredrog att ha kvar Paraguay som buffert mot just Argentina. Och den här ockupationen kommer upphöra 1876 då landet är alltjämt i kaos, bankrutt och fullständigt förstört.
Mm. Det är ju intressant då om vi avslutar det här avsnittet med att förhålla oss lite grann till Solano López rykte i dagens Paraguay. Det brukar ju heta att vinnarna skriver historien, men det stämmer ju faktiskt inte alltid. För följande skedde. Till 1904 så regerade ett Brasilienstött parti i Paraguay. Sen ett Argentinastött parti fram till 1930-talet. Då bröt ett krig med den sista grannen som vi inte pratat om ut, Bolivia, Chaco-kriget. Det kriget vann Paraguay. Och efter det skulle olika militärer turas om att vara diktator i Paraguay. Först general Higinio Morinigo som störtades 1947. Och efter ett inbördeskrig tog Alfredo Stroessner över makten 1954. Och han satt länge, han satt kvar till 1989.
Det var länge.
Ja, flera av de här, men framförallt Stroessner, kunde använda López för att stärka sitt eget claim på makten. Vi är utsatta och en gång i tiden stred vi i Paraguay till sista man för vår överlevnad. Som Danielsen skriver, i ett land besatt av sitt eget förfall fyller fantasien om trippelalliansen ett delikat förklaringsbehov. Om det inte var för den väldiga konspirationen skulle allt ha varit annorlunda och Paraguay ett land av mjölk och honung. Han har alltså blivit en väldigt effektiv bricka i ett politiskt historiebruk som förklarar Paraguays nuvarande situation.
Ja, det skapas ju en nationell mytbild här där det här lilla landet då är helt ensamt som sagt och djupt inbäddat i offerkoftan måste man försvara sig mot de här hemska angriparna som tidigare har angripit oss. Och så glömmer man helt bort eller struntar i det faktum att det är han som har piskat fram situationen.
Mm, exakt.
Det är ju en konspirationsbild som är ofta ganska effektiv, att man är underdog så att säga.
Mm.
Och även om man får kritisera Solano López i Paraguay idag så vilar han i det som kallas hjältarnas pantheon i Asunción. Och hans dödsdag firas ju också som hjältarnas dag.
Just det.
Så här har man ju då använt historien för mer nutida syften, vilket då sker rätt vad det är. Ganska ofta i nutid så använder man ju historien för att den ska anpassas till nutiden utifrån nutidens behov, så att säga. Det är ju kanske inte jätteotippat ändå att han skulle bli en nationalsymbol, även om det är skevt. Men det är inte mer otippat än att tyranner som Genghis Khan, Josef Stalin och Alexander den Store också hyllas i sina hemregioner alltjämt. Mm. På något skruvat sätt så är det väl både lika väntat och oväntat att också 1900-talets vänsterintellektuella tolkar López som en hjälte. För de tycktes ju minsann se att det här var ju antiimperialism i López regim och mål minsann. Han hade ju velat hålla sig utanför den här kapitalistiska världshandeln, tänkte de sig. Och kriget det berodde ju på att det onda Storbritannien hade hetsat underhuggarna Brasilien och Argentina till folkmord mot Paraguay. Så sa man på 1960-talet i alla fall. Och så glömde man bekvämt nog bort den här terrorn. Och López, han blev någon slags representant för ett progressivt styre.
Mm.
Och det här är ju rena skämtet givetvis. Det blir inte alltid rätt när man väljer att tolka historien återigen utifrån det perspektiv som man själv helst vill ha fram. I det här fallet då att motståndaren som man själv har alltid ligger bakom allt ont. Och nej, att ens fienders fiende alltid är på den goda sidan.
För du skulle ju här behöva en smoking gun som då är bevis på att britterna faktiskt ville se trippelallianskriget. Vilket man har aldrig hittat en källa som styrker det. Utan källmaterialet pekar ju i själva verket i motsatt riktning, att britterna försökte avstyra det här kriget.
Just det, och då blir det ju väldigt konstigt att försöka hävda att det är de som ligger bakom det. När det var så att Storbritannien var Paraguays viktigaste handelspartner faktiskt.
Mm. Jag vet att den här jämförelsen inte kanske är helt klockren och att det är en stor skillnad med att själv dra igång ett krig mot tre stycken makter mot att bli anfallen av olika makter.
Det är väl den avgörande skillnaden mot Karl XII där.
I bara den här berättelsen om att höja en person som förlorade det stora kriget och som drev kriget längre än vad kriget kanske borde ha drivits, så finns det också drag av 1800-talets Karl XII-dyrkan i synen på Solano López.
Ja, just det. Om du specifikt då avser den dyrkan som riktas in mot objektet i fråga, i det här fallet då López, och i jämförelsen Karl XII, så är det ju väldigt likt. För det var ju mycket vurm, va, kring Karl XII under slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och den går ju att jämföra med den vurm, återigen, som man då har haft för López under mitten på 1900-talet.
Med det avklarat så har Historiepodden, nästan 500 avsnitt in, äntligen tagit sig an Paraguay.
Ja, men vi har tagit oss an Paraguay ganska mycket. Så att frågan är vad vi har kvar här. Men man får väl zooma in på något annat här någon gång då kanske.
Alltså när jag höll på att läsa om de här brasilianska banderantes och vilken roll de spelar i brasiliansk nationsbyggande, populärkultur och så, så tänkte jag, shit, här finns mycket intressanta grejer. Det finns mycket intressant i Sydamerika.
Ja, men det låter ju jättebra. Då kan vi återvända hit till de här banderantes och prata mer om det. Och då är vi inte färdiga helt och hållet med det ändå, fast vi dog nu ända från Columbus och fram här. Vi skulle prata om 5 år, så blev det 500 år nästan.
Ja, så kan det vara ibland. Vi ska i alla fall tacka så mycket för att ni var med oss den här söndagen, och vi hörs igen nästa söndag.
Det gör vi. Ha det så bra tills dess.
Hej då med er.
Hej, hej.
Vad sa, har jag något om?
Du börjar inte så långt tillbaka.
Nej, jag börjar med det att Columbus kliver i land.
Okej, okay. Ja, okej. Okay. Då ska du börja. Herregud, hur kan du börja där?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.